Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och hjärtligt välkomna till CL-podden och ett extrainsatt avsnitt. Som ni vet har Ajax och Barcelona tagit ett grepp om semifinalerna inför returen som spelas in nästa vecka. Och vi kommer givetvis att analysera semifinalerna noga i podden. Men i matchen mellan Tottenham och Ajax inträffade ju en huvudskada på Jan Vertonghen som aktualiserade den här frågan om just det här med hjärnskakningar och andra hjärnskador som jag insåg att jag kan väl lite om och som ett ganska viktigt och intressant ämne som man kanske borde veta mer om. Och när vi pratade om våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo från Catherine Mayorga i höstas så hade vi med psykiatriken Markus Takenen då för att tala om den incidenten, vilket var väldigt uppskattat av er lyssnare. Och därför bestämde jag mig för att göra ett kort djupdyk i den här frågan också genom att ringa upp en av Sveriges främsta experter på hjärnskador inom fotboll, nämligen Henrik Zetterberg som är professor i neurokemi på Göteborgs universitet och på University College i London och som själv har forskat på just de här frågorna. Dagens avsnitt består alltså av den intervjun som jag hoppas att ni kommer att uppskatta. Så är jag tillbaka igen i början av nästa vecka med en preview inför semifinalreturerna då. Då säger vi hej till Henrik Zetterberg som är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och vid University College i London och som har forskat bland annat på hjärnskador inom fotboll och idrott. Så här, hur är läget?
Jättebra, jättebra. Jag är på lite resande fot mellan Sahlgrenska och Mölndal här, men jag kommer
fint. Är det du som kör bilen eller åker bara med?
Nej, utan jag åker med, precis.
Ja, det, gud vad, ja, vad bra. Så jag vill inte utsätta dig för livsfara bara för den här sakens skull. Det vore ju onödigt.
Du, det är bra.
I veckans Champions League så inträffade en ganska uppmärksammad huvudskada på Tottenham-spelaren Jan Vertonghen som i en höjdduell blev knockad av Ajax målvakt. Och Vertonghen la sig ner på marken, han blödde från näsan och såg som ska säga klart medtagen ut och förvirrad ut på sidlinjen, men trots det så släpptes han ut på planen av lagläkaren igen och några minuter senare så tappade han balansen på ett sätt som såg jäkligt läskigt ut och fick nästan bäras av planen. Hur ser du på att man låter spelare spela vidare när de har fått tydliga smällar mot huvudet? För det här är ju liksom knappast det enda fallet av den här typen av incidenter som vi har sett de senaste åren.
Nej, det är ju jättesvårt att bedöma när man, om man ser att man står vid sidan av planen och ser detta på plats. Det kan ofta vara lättare att se lite grann vid reprisbilder och sådant. Men just i hettan där så kan det vara svårt att se. Men det här var ju absolut ett fel beslut av lagläkaren. Och man kan säga generellt att en smäll mot huvudet som gör att man blöder näsblod och sånt, den behöver inte vara så farlig för hjärnan, utan det kan se lite otäckt ut och sådär. Men om man får en smäll mot huvudet där huvudet roterar och hjärnan då roterar in i skallen, då kan man ju få det som är hjärnskakning. Och blir man knockad så man tappar medvetandet, då är det absolut en ganska, ganska kraftig hjärnskakning. Och om man sen är påverkad efteråt som det beskrivs här, jag har själv inte sett detta men jag måste absolut gå och tittar lite på nätet på själva incidensen här, då, och man är som du beskriver ostadig och inte mår riktigt bra, ibland kan det vara att man kräks och ur och sådär efteråt, efter att man mot huvudet, då är det en hjärnskakning och då ska man sluta direkt. För, och det har många, det finns många anledningar till det. Och en viktig anledning är att om man inte, om hjärnan är omskakad och inte riktigt är rätt kalibrerad efter en sån här hjärnskada som det faktiskt är, så har man svårt att skydda sig i liknande situationer som kan uppstå. Man tappar liksom förmåga att bedöma avstånd rätt och sådant, och man, det är stor risk att man drabbas av en till smäll. Och upprepade hjärnskakningar, det är farligt. En hjärnskakning som man sköter om på ett bra sätt, det brukar inte ge några problem, men upprepade hjärnskakningar innan hjärnan läkt färdigt, det verkar vara det som är farligt, och det ser man ibland i sporter.
Ja, precis, och alltså det här är en liksom mittback som har spelat en ganska lång karriär på professionell nivå, så där. Jag kan tänka mig att han har fått en del smälla mot huvudet tidigare. Vad finns det för faror med att få upprepade hjärnskakningar?
Jo, om man får en hjärnskakning så att hjärnan skakar runt in i skallen, det kan också vara att hjärnan roterar helt, gör det inte, men i alla fall att det blir det vi kallar för rotationsvåld inne i hjärnan, i skallen. Hjärnan är ungefär som en chokladpudding i konsistens vid 37 grader. Då kommer nervcellerna, de är ganska runda celler, men så har de långa utskott, och de där utskotten kopplar ihop en nervcell med kanske, ja, det kan vara 5000 andra nervceller. Utskotten är tunna och sköra, och vid en hjärnskakning så går sådana utskott av. Då finns det massa backup, eller uppbackningssystem i hjärnan, men det blir ändå på så vis att man akut förlorar funktionen i avslitna utskott, och sen försöker de andra utskotten som finns kvar att kalibrera om sig och kompensera för detta. Men de här nervcellsutskottsavslitningarna som man kan se i hjärnskakning, de gör att nervcellerna som fortfarande lever, de försöker med väldigt massa energi att kompensera för de här skadorna, och det är energikrävande. Och man kan säga att en hjärnskakad hjärna är betydligt känsligare för en ny smäll. Det kan bli det som får det hela att tippa över i någonting mycket allvarligt. Så man vill helst att hjärnan ska läka färdigt innan man helst vill man inte få hjärnskakningar alls. Men man, i sporter där det finns ett ökad risk för hjärnskakning, så vill man att vid en hjärnskakning så ska man avbryta sportaktiviteten, gå av planen, och sen så inte, så får man väl vila i 2-3 dagar, och sen ska man utvärderas av en läkare eller det medicinska teamet. Och finns det misstanke om att man fortfarande har en hjärnpåverkan och sådär, och man fortfarande inte känner sig tipptopp, då ska man vara försiktig med att återgå i spel. I hockey så har man börjat använda något som kallas för hjärntrappan, och det är att man slutar spela omedelbart med en hjärnskakning, och sen så rehabiliterar man sig på en liten trappa där man vilar helt de första dygnen, och sen kanske man tar en promenad, får man tillbaka ostadighetskänsla eller huvudvärk i promenaden, då vilar man igen. Om man inte får symptom efter promenad, så kanske man någon dag senare tar en liten lätt joggingtur. Kommer symptom så tar man går man ner ett trappsteg igen. Och så tar man sig upp till full funktion på det viset. Och på så vis, det är inte vetenskapligt bevisat, men på så vis så tänker man att man minskar risken för att gå tillbaka för tidigt i spel. Mm.
Men du, i en sån här match som det var senast, så är ju liksom varje sekund kostsam för laget. Och jag tänker samtidigt, jag menar, det är inte många sekunder den här lagläkaren har på sig att göra kontroller innan han skickar tillbaka spelaren, som han också gjorde. Alltså, vad hinner de göra för kontroller, och är det nog, tycker du?
Jag tycker absolut att man ska vara mycket mer, alltså smäll mot huvudet där någon, i det här fallet är död. Nu har jag inte som sagt sett det i det här fallet, men om man tänker sig fotbolls-VM för ett par år sedan, då var det 3-4 olika knockouts i fotbolls-VM där folk var medvetslösa alldeles efter en smäll. Och den fortsätter att spela, och det är ju helt fel. Så ett sånt enkelt beslut, om någon inte är kontaktbar efter en smäll mot huvudet, så ska den inte spela vidare. Och sen får man i lugn och ro utvärdera hur pass allvarlig den här skadan var. Men det här med att ta av någon som har fått den här typen av smäll, och det lät ju som att det var en ganska rejäl smäll, då skulle ju beslutet vara enkelt att för laget, eller framförallt för spelarens skull, men också för lagets skull och långsiktighet. Man vill ju att spelaren ska hålla, att man då tar av den spelaren. Vi försöker ju göra lite blodtester för att förbättra diagnostiken av hjärnskakning. Och de bygger på att man mäter i blodet proteiner som läcker ut från avslutna nervcellsutskott. Och det ser väldigt lovande ut. Så vi har jobbat med elitserien i hockey på det. Vi kommer att börja igång en till studie igen med elitserien i hockey, även med boxning. Och se om vi kan göra ett test där man kan ha beslutsgränser. Det vill säga att man tar ett blodprov på spelaren. Kanske inte. Jag tror inte att det här med att göra det vid själva på matcharenan och liksom minuter efter smällen, det tror jag inte riktigt på. För det tar lite tid innan förändringarna blir tydliga. Men kanske då att en smäll mot huvudet när man är påverkad efteråt gör att man inte spelar mer. Sen går man till sitt medicinska team dag 2 eller 3 eller 4 och tar ett blodprov. Och är man normal, då var det en smäll mot huvudet som inte orsakade så mycket nervcellspåverkan. Och är man förhöjd i det här testet så skulle man så uttalar det för att det var en hjärnskakning med hjärnskada och att man ska vila tills det här normaliserar sig.
Men vad är det för typ av kontroller som man gör idag då på de här liksom halvminuten eller vad det nu var som han var där vid sidlinjen? Är det liksom att hålla upp 2 fingrar och be dem räkna
exakt,
dem? Eller?
Exakt.
Det är så eller?
Ja, åt det hållet. Det är ganska rudimentärt faktiskt. Och sen måste man komma ihåg att de här proffsspelarna, särskilt om de är liksom igång i matchsituation, de vill bara tillbaka så man kan, de vill bara tillbaka i spelet, så de säger bara, är du okej? Säger någon. Ja, jag är okej, säger de. Vill du spela? Ja, jag vill spela. Och då kilar de ut.
Men det finns ju lite grann någon slags liksom så här, nästan lite macho-ideal kring det här också. Jag såg ett exempel från NFL där det var någon läkare, alltså lagläkare som skojade om att jag tror att det var någon av de här stora NFL-stjärnorna som han hade hållit upp just 2 fingrar och sagt, hur många fingrar är det? Eller han har hållit upp 3 och så hade han sagt 2, close enough, in och spela igen. Och, jag kan tycka att det är lite beklagligt nästan. Alltså om man ser till, jag är passionerat liksom intresserad av fotboll, men det är trots allt bara fotboll det handlar om på något sätt.
Ja, det är, jag kan säga att det håller på att ändra sig lite grann nu faktiskt. För dels så var det ju i amerikanska fotbollsligan NFL så blev det ju faktiskt en stor stämning. För den blev ju stämd av spelarnas anhöriga. Det är spelarna som hade fått kroniska neurologiska symptom efter upprepade hjärnskakningar, och där det varit så svårt att flera spelare tagit livet av sig på grund av de här besvärliga, alltså depression, neurologiska symptom, störd sömncykel, nästan total utbrändhet och progressiv, alltså det blir värre också med tiden. Och det visade sig vara en hjärnsjukdom som kallas för kronisk traumatisk encefalopati, och den är kopplad till upprepade hjärnskakningar, och det är jättetydligt i hjärnvävnaden på de här stackarna som då har faktiskt begått självmord och donerat sina hjärnor till forskningen. Och efter att det uppdagades så stämde spelare fakt, tror jag det var, med anhöriga amerikanska fotbollsligan för att man mörkat risken med upprepade hjärnskakning. Riskerna med upprepade hjärnskakningar. Och det har gjort att även den där ligan har alltså blivit betydligt mer ödmjuk inför detta. Amerikanska hockeyligan NHL har följt efter. Även där så är det många spelare som har fått sluta på grund av kroniska symptom efter upprepade hjärnskakningar. I Sverige har vi flera fall. En av de mest kända är Sanne Lindström som kommenterar hockey, och han pratar ju helt öppet om varför han fick sluta att spela hockey. Och han åker även med på vetenskapliga möten och berättar om sin resa in i en kronisk hjärnsjukdom. Nu har den blivit lite bättre förstås i hans fall. Och han kan ju arbeta och göra ett verkligen vara ett intellektuellt högpresterande, men han säger att det fortfarande så att han blir hjärntrött och sådana där saker. Och hade han, säger han, vetat om de här riskerna så kanske han hade varit mer försiktig än vad han var. Så han tycker också att han är lite drabbad av den här matchkulturen och att det bara handlar om att sätta igång och spela igen.
Jag hörde, på tal om NFL så hörde jag någon brittisk journalist häromdagen som sa att läkare inom NFL i den amerikanska fotbollen då hade ju aldrig tillåtit en spelare spela vidare med den typen av smällar mot huvudet som Jan Vertonghen såg. Och du hade ju inte sett den så att säga, men givet hur den beskrivs.
Jag kan mycket väl tänka mig detta. Så fotbollen, den vanliga fotbollen, ligger alltså efter här nu. Så NFL har rättat in sig leden lite grann, inte helt, men i alla fall. I hockey ser man mycket, där har vi hjärntrappan, och vi vet att NHL är mycket mer försiktig också. En hockeyspelare som blir knockad på det här viset, hockeyspelare tar sig av isen, både i Sverige och USA, om de får ett smäll mot huvudet och är lite aningen skakiga efteråt, då tas de av. Och sen utvärderar man lugn och ro. Det är precis så jag tycker man ska göra. I fotboll så har detta alltså fortfarande inte slagit igenom riktigt. Och i fotboll är ju inte incidensen, det vill säga hur ofta hjärnskakningar förekommer, den är inte lika hög som i hockey och amerikansk fotboll och rugby och förstås boxning, för boxning är ju mycket hjärnskakningar hela tiden. Så det kan vara en anledning till att man inte har lärt sig hur man ska göra med hjärnskakningar. Och egentligen är det ju, det låter ju nästan som lite bristande kompetens hos de här medicinska teamen, vilket ju är lite pinsamt kan man tycka om man är doktor. Att inte få kameror och göra sådana här felbeslut.
Ja, men precis. Men jag kan tänka mig att det är ganska svårt också att, för spelaren är, som du säger, adrenalinpumpad och har liksom kämpat hela sitt liv för att få spela en semifinal i Champions League, och trycket från både tränare och liksom publik och sådär. Ja. Men du, vet du, förutom då de här kortsiktiga skadorna om hjärnskakning, så är du inne lite grann på det här med att liksom upprepade slag mot huvudet över tid, och så även de som inte resulterar i en fullödig hjärnskakning, kan leda till svåra sjukdomar som typ Alzheimers och depression och annat. Och kanske särskilt då, jag vet inte, i kombination med en hjärnskakning då och då. Så där. Men, och du är inne på det här med boxning, som man ju har hört att det är väldigt farligt ur det perspektivet. Men jag såg att du hade gjort en studie om nickar inom fotboll där ni jämförde med just boxning och de här proteinmarkörerna som du nämnde nyligen, som uppstår av, ja, men slag eller våld eller liksom tryck mot huvudet hos boxare, uppstod inte på samma sätt hos fotbollsspelare, som i ert försök där fick nicka bollen 20 gånger. Och den här studien är i och för sig mer än 10 år gammal. Finns det idag skäl med ny kunskap att tro att just nickar kan påverka hjärnan negativt på lång sikt? Eller är det snarare andra situationer som är farliga i fotboll?
Just det, jag tror detta är verkligen grundläggande biofysik. Alltså. Så det handlar om att man i en situation där man går upp och så att säga utsätter huvudet för en risk för smäll, vilket ju nickning också är. Om man har spänd nackmuskulatur och huvudet möter bollen eller slaget på ett sådant sätt att det inte huvudet roterar eller knycker till för mycket, då händer ingenting med hjärnan. Och det är det man ser i MMA till exempel. Det har du säkert sett när en MMA-utövare ligger på mattan och har någon som sitter ovanpå sig och slår mot huvudet eller gör armbågar mot hakan och sånt där. Det man gör då är att man fixerar huvudet mot mattan, för då minskar risken för att man blir knockoutslagen. Det vill säga, då kan det vara så att man bryter näsan eller får ett ögonbryn uppkattat och det blöder och det ser förfärligt ut och man tappar tänder kanske eller något sånt. Men själva hjärnan påverkas inte så länge det blir någon rotation eller acceleration, deceleration på huvudet. Och det är också det som är viktigt med slagserier i boxning, att man försöker få huvudet att börja rotera. Men om man får en smäll mot huvudet och har totalt spänd nackmuskulatur och kan möta, liksom ta upp den här smällen utan att man får knyckeln på hjärnan, blir det ingenting, det blir ingen skada på hjärnan. Så i den här studien gjorde vi nickning, så var det kontrollerade nickningar på målbacksutsparkar där man var beredd och också ostörd när man gick upp och nickade. Och i det läget så händer liksom ingenting med hjärnan. Men sen får man komma ihåg att själva nicksituationen är ju en risksituation som kan innefatta höga farter och kanske två stycken som tävlar om en boll. Man kan nicka in huvud mot huvud, man kan nicka i en målvaktstolpe eller målstolpe eller något sådant. Det kan ju hända saker som gör att man blir skadad på det viset. Men en vanlig nickning med modern boll där man är beredd, den påverkar inte hjärnvävnaden särskilt mycket.
Nej, men jag tänker att det är ju intressant i och för sig, men jag tycker att det är liksom hela tillvägagångssättet, om man ser till idrott och fotboll inte minst, men även amerikansk fotboll, så här, det är ju liksom, det är lite bakvänt i det att man tillåter egentligen allting tills det har bevisats att det är skadligt. Och jag menar, nickar, även om det låter så på dig som att det förmodligen inte är farligt, så kanske man borde säkerställa det först innan man tillåter nickning, eller att man kanske vidtar åtgärder. Det finns ju till exempel förslag om att man ska ha liksom någon slags liksom hjälmar i fotboll också, alltså inte som hockeyhjälmar utan kanske snarare sådana som till exempel målvakter som har fått hjärnskakningar, som Peter Cech i Chelsea, Arsenal och sådär hade, som fortfarande tillåter att man nickar med, och kan göra det med någorlunda precision, men att man ändå kanske dämpar impacten av bollen mot huvudet i förebyggande syfte tills man liksom har undersökt det här närmare. Håller du med om att det är ändå lite bakvänt? Att...
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är sätt det rätt svårt också att göra praktiskt. Jag menar, alla de här sporterna har ju ganska lång historik och sådär. Så jag tror att det kan också vara så till viss del att hjärnskakningsproblematiken har blivit aningen överdriven. Skulle man möjligen kunna säga i vissa sammanhang, alltså i hockey och boxning och amerikansk fotboll och rugby, där tror jag verkligen att det är så återkommande med hjärnskakningar. Men fotboll kan man spela och kanske få en eller två hjärnskakningar och ingenting mer under en hel karriär till exempel. Man kan också fråga sig, om det nu vore extremt farligt med hjärnskakningar och väldigt, väldigt många ungdomar och unga människor i USA spelar amerikansk fotboll, var är alla hjärnskadade människor? Jag har gjort många undersökningar på sådana som har spelat collegefotboll till exempel på hög nivå. Och där tittar man hur mår de nu när de är 60 och sådant. Men de mår inte lika bra som andra människor. Utan det som det här med hjärnskakningarna och det här kroniskt traumatisk encefalopati, begreppet, CTE-begreppet, den här hjärnsjukdomen som upprepade hjärnskakningar kan ge, det är hos extremt exponerade människor. Det är kanske hos folk som har fått väldigt många hjärnskakningar på väldigt kraftigt sätt. Alltså.
Jag såg en föreläsning tidigare idag med någon som heter Stanley Prusner, som är en amerikansk neurolog.
Han är Nobelprisvinnare och har på mycket med smittsam proteinfelväckningssjukdom. Han är väldigt känd forskare.
Inom Alzheimer och demens och sånt, va, är väl det?
Ja, och framförallt inom en sjukdom som heter Creutzfeldt-Jakob.
Just det.
Kuru, som man kan få av rituell kannibalism.
Okej. Men han verkar i alla fall vara kanske något mer konservativ än du, så som jag tolkade hans föreläsning. Mm. Det är möjligt att jag missförstod honom, men till exempel så, om jag inte missminner mig, så hade han ett exempel på en NHL-spelare som hade drabbats av den här typen av problem och tagit livet av sig, trots att det inte fanns någon, att han själv hade liksom påstått att han aldrig haft en hjärnskakning under sin karriär som hockeyspelare.
Jag tror nästan det är omöjligt att ha en karriär på hög nivå som hockeyspelare utan att ha haft åtminstone 10-20 hjärnskakningar.
Okej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Andra förslag då som har funnits inom eller som finns inom fotbollen, det är ju till exempel att man ska kunna införa fria byten för spelare vid misstänkt huvudskada. Det finns ju en inbyggd liksom begränsning för tränaren när det gäller byten som ju är lite problematiskt i det perspektivet. Man skulle också kunna tänka sig att tillåta spelare från bänken hoppa in tillfälligt bara medan en spelare som har fått en smäll mot huvudet undersöks lite närmare kanske än de här, bara hålla upp tre fingrarna och att den personen kan komma tillbaka sen.
Det tycker jag, det låter som en jättebra pragmatisk och görlig lösning. Då slipper det också bli så himla stressigt för den medicinska tiden. Men då kan man ta lite tid på sig och fundera igenom vad det här var för något som hände.
Ett annat förslag är ju att man ska att man skulle kunna ha någon slags oberoende matchläkare snarare än att lagläkaren som ju har någon slags liksom intressekonflikt eller känner kanske ett extra tryck mot sig att ta ett liksom beslut om att skicka tillbaka spelaren. Är det också en okej idé? Eller?
Ja, det låter också som en helt rimlig idé tycker jag.
Finns det några andra, sista frågan, några andra effektiva åtgärder som du har hört talas om eller som du själv tycker låter rimliga?
Jag tänker igen, inte så mycket på fotboll, men på andra sporter där det här med hjärnskakning förekommer om och om igen. Och det är ju helt enkelt att, jag menar, man kan ju tänka sig att en sport som boxning till exempel, där kan man säga att man inte ska slå ovanför halskragen till exempel på samma vis som man inte slår under bältet. Det skulle kunna vara en bra lösning. Och så tar man på poäng. Man kan jämföra med fäktning till exempel, där man inte får sticka ihjäl varandra nu för tiden. Och sen så har vi i hockey så är det ju detta med att man, alltså det måste försvinna det här så att man, jag vet knappt om det, man vågar göra sånt i Sverige längre, men det här med att det finns spelare som kan gå in för att plocka ut motståndaren spelare.
Tough guys.
Tackla honom. Ja, honom eller henne sönder och samman, så den är ju inte, tacken är inte tillåtet i damhockey. Men i alla fall, och då kan man tänka sig att det kanske inte funkar med matchstraff, det kanske inte räcker med, det kanske är så istället att man ska få ett baklängesmål eller något lagstraff om ett lag har sådana där, det vill säga att det inte bara, det är verkligen dåligt för laget om något så här händer. Det handlar ju också om respekt, men det har ju inte funkat hittills så bra i alla fall. Så man skulle kunna ändra regelverket lite på det viset. I hockey skulle man även kunna plocka bort skydd. Det vill säga man kanske inte ska ha de där axel- och armbågsskydden som gör att man kan tacklas hur hårt som helst. Utan det kanske är så att man ska ta bort dem helt och hållet så det är skitont att åka in. Eller man kanske riskerar att bryta armen eller om man går in så hårt mot en annan människa. Så det här finns ju lite sådana saker man skulle kunna göra för att ändra på sporten. Så hjärnskakning är ju möjligt att förebygga. Och förebygger man hjärnskakningar så förebygger man upprepade hjärnskakningar. Och då borde incidensen, det vill säga uppkomsten av det här kroniskt traumatiska hjärnskada, den incidensen borde gå ner. Och då har man i sådana fall förebyggt en kronisk neurodegenerativ sjukdom, vilket vore fantastiskt. Jag tycker absolut att man ska jobba med sådana här saker aktivt från sporterna. Och jag tror också att det sker mer och mer. I alla fall i Sverige så är till exempel hockeyspelarna inte så. Om man är hockeyspelare nu så kan man riskera 1-2 hjärnskakningar per år. Och det är ganska få jobb där man har en sån risk. Och lönerna är väl ganska okej, men kanske inte så höga att man accepterar att bli kroniskt hjärnskadad av sin sport. I andra sporter, och jag vet att en del i NHL och sådant, så finns det en del spelare som kanske går in och satsar på att göra en karriär på 5-10 år, tjäna så mycket pengar som möjligt, hoppas allt går bra. Och så utsätter man sig för kalkylerade risker. Men i Sverige tror inte jag det incitamentet.
Men jag tänker även det resonemanget faller lite grann i många av de här exemplen med som den här Stanley tog upp i den där i föreläsningen som han höll. För där var det ju liksom 30-40-åringar som liksom tog livet av sig. Men då kan man ju inte ens liksom ur något slags liksom ekonomiskt perspektiv förklara eller liksom försvara det här heller.
Det låter lite
vanskligt att låta personer som alltså hockeyspelare eller idrottare rent generellt liksom ta den här typen av ganska svåra beslut som de har svårt att liksom.
Men det är absolut det allra allra bästa vore någon form av mer objektiv oberoende bedömning av de här situationerna och lite grann också när det som vi försöker att utveckla på labb hos oss, det är ett return to play test, och det ska vara så att blodtest som man testar innan man går tillbaka till spel. Och det är just sådana här proteinnivåer från, alltså proteiner som normalt sett ska finnas inuti nervceller, och vi väntar upp en förhöjd koncentration, då går man inte tillbaka i spel förrän de är normala igen. Men då har ju skadan redan skett. Så det är två saker. Det är dels att förbättra omhändertagandet av hjärnskakning, och det kommer att vara relevant. Olyckor kommer alltid att inträffa i de här typerna av sporter. Sen är det att minska risken för olyckorna. Och att också ta bort det som är avsiktlighet i sådana här spelmoment. Det ska ju inte finnas i någon sport förutom kampsporterna. Men ja. Så det, jag tycker absolut att allt det här förebyggande arbetet är superviktigt, men sen när det väl har hänt en sån här sak, så är det att göra rehabiliteringen och även besluten om att återgå i spel mycket mer objektiva.
Underbart, det blev lite längre än jag hade tänkt här, men det beror också på att du sa så mycket intressanta saker. Jag tackar ödmjukast för att du hade tid att vara med. Tack så hemskt mycket.
Jättesyn, tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.